Härligt.
Ny söndag, nya möjligheter, nya saker, nyladdat batteri i datorn. Härligt. Ja, vi är klara. Ni vet, det slutar väl med till slut att vi har den här uppkopplad på en skärm, så kan man titta direkt. Ja, ni. Det är, ni har ju sett bevis på att hur mycket det än annonseras så kommer inte så mycket mer folk för den. Men hur mycket den står i tidningarna, så det ska mycket till tydligen för att folk ska komma och fylla det. Så kan det vara ibland. Och det, jag tror att det behövs mer än så. Det behövs att Guds kraft får verka mäktigt. Det tror jag är enda möjligheten till att människor ska söka kristendom. För att hur mycket skriverier den har varit nu. Tänkte det i veckan att snart så kan jag ju bli miljonär på att sälja allting per kilo snart som har skrivits. Men det hjälper inte. Det kan skrivas allting. Det behövs någonting mäktigare, mycket mycket mäktigare behövs det. Och det tror jag, det ser vi fram emot att det ska ske här i Smedjebacken också. Och det börjar ju hända saker. Det börjar hända mäktiga saker. Vi har en härlig kyrkoherde som har upplåtit lokalen åt oss. Men jag har på andra håll forskat lite och förstått att det är lite känsligt att vi finns här. Det finns ju människor som inte tycker det. Risken är ju att den här byggnaden får en frikyrkoprägel. Och det finns det människor som tycker att det får det inte vara. Det är ju Svenska kyrkans, och då ska det hålla sig sin prägel. Och då tänkte jag på det här som det står på ett ställe i Bibeln om att alla är vi ett i Kristus. Och så finns det människor som så noga bevakar. Det här är ju bara ett hus av trä och sten. Och det står ju så i ordet. Gud, han bor inte i hus av trä och sten. Han bor i hjärtat. Så att vi är tacksamma till att vi har en kyrkoherde som tycker att det här kan han sträcka ut sin hand och hjälpa. Ja. Innan jag börjar så vill jag att vi tar med oss en stund i bön igen och bara tackar och prisar Jesus. Jesus, jag bara prisar dig, bara ärar dig för att vi har den möjligheten att få samlas här den här förmiddagen. Tack Jesus att du är vår frälsare, att du är vår Herre. Tack Jesus att du har gett ditt liv på Golgata kors. Jag tackar dig för att vi har fått uppleva det här. Och Jesus, jag ber att det som du gjorde på korset, att det är någonting som ska få bara genomsyra hela Smedjebacken. Överallt där vi går fram så ska det här få bara genomsyra allting. Att människor ska få uppleva och känna vad du har gjort för varje människa på korset. Varför du kom hit till den här jorden. Åh Jesus, jag bara ber för det här mötet just nu. Att låt din kraft, låt din närvaro få vara här. Genom helig ande. Du känner var och en av oss som har kommit hit den här förmiddagen. Du känner varje tanke som vi har burit med oss hit. Nu helig ande, bara låt oss få känna ett möte med dig. Att du talar till oss den här förmiddagen. Och låt oss inte få gå hem här utan att ha fått någonting med oss som bär oss i det som ligger framför. Jag bara tackar dig helig ande för din mäktiga närvaro in i våra liv. För din kraft. Kom ännu mäktigare helig ande in i våra liv. Amen. Amen. Ja, turbulens och turbulens, vänner. Det är inte bara i Smedjebacken det är turbulens. Tänk att det kan bli så mycket turbulens i en sån liten ort och en liten människa. Men inte bara här det är det. Jag vet inte om ni har följt nyheterna sista tiden. Det finns ju en herre som heter Lars Ohly. Han är ju partiledare för Vänsterpartiet. Och han har ju hamnat i blåsväder ordentligt, har han gjort. Därför att han har ju gått ut och proklamerat och sagt att jag är kommunist. Och det här har ju blivit ett väldigt problem. Men alltså samlades man ju igår i Stockholm, hela Vänsterpartiet. Man fyllde upp en hel sal och hade en debatt om det här. Och det sköt från alla håll och kanter om det här. Nu ska vi inte fördjupa oss så mycket i politiken. Inte alls, inte alls. Det är bara att vänstern hette ju en gång VPK och det var ju ett, i sin grund, ett riktigt kommunistparti. Jag följer inte det här så mycket. Men vad han har gjort, det är att han har sagt att jag är kommunist. Han står upp för det här och bekänner det. Och han får jätteproblem. Och det stormar ju som sagt var riktigt. Det finns ju antal inom hans parti som kräver hans avgång. De säger att avgå Lars Ohly, det är det enda rätta du kan göra. Och jag såg lite av inslaget igår, och då var det faktiskt någon Ludvika-bo som var där, som tillhör partiet, var uppe och talade och tyckte att Lars Ohly var helt fel ute. Men han tycks ju ta det här med ro, åtminstone utåt sett. Han har ett leende på läpparna och står för sin tro. Sen tar han ju avstånd från saker som har hänt att göra. Men han står fast för det här. Och var hamnar vi nu? Jo, vi hamnar i ett annat kärt ämne. Eller kanske också lite hett. Att bekänna sin tro på Jesus. Det är också någonting som kan vara väldigt känsligt idag. Många kristna idag väljer att inte bekänna sin tro på Jesus Kristus för andra. Och trenden idag, och inte bara idag utan sedan en tid tillbaks, det är ju att man ska vara, med betoning på medmänniska, där man finns ute i samhället, på arbetsplatser, skolor och var man än finns. Det är inte fel att vara medmänniska. Men i den här läran som börjar gå ut nu, så vill jag nog med lite utmaning på den kanten säga att det finns, det är en liten form av villolära i det här. Det här lät lite hårt, men väldigt ofta så möter jag undervisning och som säger att du ska bara vara där du finns. Och genom ditt handlande ska du visa din tro. Men du ska inte tala om din tro. Jag har mött människor som inte är kristna. Och deras sätt att leva och handla har jag mer respekt för än vad jag har mött kristna människor. Ibland hur deras liv är. Men det handlar om så att kunna leva utan att berätta om vad man tror på. Att inte berätta att jag tror på Jesus Kristus. Det här är en stor varningsflagga på, faktiskt. För jag förnekar min tro på Jesus. Jag ska bara leva och bara vara. Hur tror ni väckelsen har gått fram genom tider, genom årtusenden? Mm. Och då kommer vi på frågan naturligtvis, att många människor stöter sig på det här. Är det viktigt, är det ett måste att bekänna sin tro på Jesus för andra människor? Svaret är ja, om Jesus är det första, det största och det bästa i mitt liv. Om man inte är det första, det största och det bästa i mitt liv, då är det lika bra att vara tyst. Så är det. Det är ganska enkelt. Om du i ett möte med andra människor skulle bli tillfrågad, vem är det som står vid din sida här? Och så säger du, ja, jag känner inte honom eller henne, fast det är en fru eller man. Då skulle jag nog rekommendera dig att det är dags att söka hjälp i någon form, någonstans. För att om du förnekar att du känner din fru eller din man i mötet med andra, då är det någonting här inne som inte är riktigt rätt. Så är det. Och precis så är det med bekännelsen på Jesus. Det är bara när jag älskar Jesus och när jag tar emot hans kärlek i mig som jag kan bekänna min tro på honom. Nu är inte alla äktenskap i vår värld ingångna på grund av kärlek, så att det finns ju orsaker naturligtvis kanske att man inte säger att man älskar sin man eller sin hustru. Men om jag skulle förneka min hustru, så skulle jag, för att jag inte älskar henne. Men nu älskar jag henne, så att jag säger, det där är min hustru, henne älskar jag. Och älskar Jesus, så kan jag också bekänna att jag tror på honom. Men bara då. Vi ska titta på hur det gick för Petrus. Och honom står om i Matteus 26. Matteus 26 och ifrån vers 69. Där är rubriken Petrus förnekar Jesus. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom då fram till honom och sa, du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han svarade, men han nekade inför alla och sa, jag vet inte vad du menar. När han sedan gick ut i porten fick en annan tjänsteflicka se honom. Och hon sa det till dem som var där, Den där mannen var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det. Jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: Visst är du också en av dem. Ditt uttal avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal skall du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Petrus förnekade sin tro på Jesus under en ganska kort tid, 3 gånger under samma kväll. Efter 3:e gången så gol tuppen. Och Petrus kom ihåg orden Jesus hade sagt. Han gick ut och han grät bittert över det han hade gjort. Därför att jag tror att någonstans i det här så vaknade kärleken i Petrus till Jesus. Den kärlek som Jesus hade visat Petrus under de här åren de hade varit tillsammans. Och den kärlek som Petrus hade börjat känna för Jesus började någonstans vakna. För att man gråter ju inte över spilld mjölk. Man brukar säga att det inte är någonting att gråta över. Petrus han grät bittert över att ha förnekat Jesus. I den här stunden av förnekelse så på något sätt så prövades kärleken, tror jag, till Jesus. För hade det inte funnits en kärlek mellan Petrus och Jesus, så hade inte Petrus gått ut och gråtit bittert. Då hade han, där gult uppen. Och sen hade han oberört gått därifrån. Kommer om en liten stund kommer jag tillbaka till Petrus så här. Att kristendom, att vi som kristna människor ibland eller många gånger uppfattas som både intetsägande och tråkiga. Det är ju lite så vi får. Man får den stämpeln och då får man ta fram och börja sudda bort den här stämpeln. Ni vet, om man har tillräckligt starka kemikalier så kan man ju sudda bort det som är stämplat. Även om det står vattenfast så kan man ju ta lite sprit och sen kan man sudda. En orsak, tror jag, det är att vi inte lever ut vår bekännelse på Jesus med ord. Därför att om nu Jesus är det bästa som har hänt mig, så är det väl naturligt att tala om det för andra människor. Och jag kommer tillbaka till den här berättelsen om min gode vän Ulla. Det är några år sedan jag träffar henne nu. Hon har en svärfar. Jag har berättat om honom förut någon gång. Men han är ett sånt där levande exempel. När hon gifte sig så fick hon ju svärfar på köpet, naturligtvis. Han tycker om sin svärdotter, så det var inga problem med det. Men han hade ett förakt för kristna människor, ett förakt för kristendom. Han gav inte mycket för det här. Och någon gång i samtalet då med Ulla så sa han till henne så här: om det är nu så här som ni påstår, att det här med Jesus är det bästa som finns, varför gör ni då inte allt ni kan för att andra människor ska få reda på det här? Det var svärfars lilla betraktelse över det här med kristendom. Varken mer eller mindre. Det är en intressant fråga från en icke-troende. Varför gör ni då inte allt ni kan för att andra ska få del av det här? Är det inte så att det som är det bästa i vårt liv, det är det som är mest naturligt att tala om? Vi ser våra tidningar när unga och gamla fyller år, och när det är bröllop och när det är födelsedagar. Man brukar se det här är ju spaltmeter upp och ner på det här. Och folk, de betalar fina färgkort för att gratulera en den ena, en den andra. Därför att man gör det ju för att man vill berätta: den här människan tycker jag om. Det här är någon som betyder mycket för mig. Och det här vill jag lyfta upp och visa för alla andra. Att hon eller han fyller år. Eller att det är ett bröllop. Och så ser man också ibland när någon som har stått nära har avlidit. Man säger att ibland så kan det nästan vara spaltmeter som skrivs om människor. Matteus 10. Här har vi en härlig undervisning igen. Jesus, han är en härlig läromästare. Han är rak och han är enkel. Matteus 10, kapitel 10. Då undervisar Jesus som vanligt sina lärjungar. Och det här är med rubriken Jesus sänder ut 12. Han sänder ut sina lärjungar. Och i vers 32 och 33 så säger Jesus så här: var och en som bekänner mig, alltså Jesus, inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min fader i himlen. Här reagerar vi människor lite olika på det här ordet. Många kristna då tycker att det här låter väldigt hårt. Många tar det liksom domsord och det kan låta lite hemskt. Att, vadå? Måste jag bekänna för andra att jag tror på Jesus? Ja, men om du tror, om du älskar honom, vad är problemet? Precis som att jag älskar min fru och säger, det här är min vackra hustru som jag älskar Jesus. Vad är problemet egentligen? Det är klart att om jag har kommit lite skevt in i tron, om jag har lite så här Jesus med högra handen eller bara vänstra handen, om tron bara blir någon religiös traditionalistisk gudstjänstbesök en gång i veckan och något annat ritualiskt, ja, det är klart, då blir det väldigt svårt att bekänna Jesus som min herre. Nu under predikantveckan så var jag på det så kallade väckelsmötet på onsdag kväll. Och han, predikanten den kvällen, Carter, det är han som är ny föreståndare då i den församlingen där David Wilkerson är. Det är han då som har skrivit Korset och stiletten bland annat då. Han predikade ett budskap som var väldigt enkelt, väldigt rakt. Men han talade om att vi har ingen nöd för de förlorade människorna. Och då talade han om de ofrälsta. De kallar det för förlorade människor. Han säger att ni går i era kyrkor, ni sjunger psalmerna, ni ber bönerna, ni läser Bibeln och ni till och med talar om gåvorna. Ni har ingen nöd för de förlorade människorna. När jag har det, så har jag det på grund av att den kärleken till Jesus bara, den bara bubblar i mitt inre. Bibeln talar i Uppenbarelseboken om ett av breven, om den första kärleken som har svalnat, att den första kärleken har försvunnit. Kärleken till Jesus kan svalna. Kärleken kan övergå till något slentrianskt. Det är därför väldigt många äktenskap, tror jag, det här är en teori jag har, bara spricker i vårt land. Vi har ungefär hälften, ungefär 50% av Sveriges äktenskap blir skilsmässor. Vi ligger etta i Europa på det här. Det är för att kärleken mellan man och kvinna inte är vad den borde vara. Den blir på ett litet annat plan. Så att när problemen kommer, när det börjar gnissla och det börjar bli lite jobbigt och så här, då är det inte kärleken som ytterst binder ihop. Och då är det lättare att gå åt varsitt håll än att gå in i det här. För du vet, vad står det om kärleken? När man läser Bibeln, den tål allt, den uthärdar allt. Nu säger jag inte att 10 äktenskap av 10 fungerar. Det kan också spricka, så är det. Men den, att 50% ska spricka, det är inte normalt. Jag tror någonstans att vi behöver hjälp i många bitar. Men ju starkare kärleken är, ju större är möjligheten att det ska hålla ihop. Så tror jag att det är. Starkare kärlek binder starkare band. Den Petrus, vi går tillbaka till Petrus lite, som där på gården förnekar Jesus, det är samma Petrus, rent mänskligt och kroppsligt, som vi läser om lite längre fram i Nya Testamentet. Men nu börjar det hända samma sak. Nu börjar det hända andra saker, inte samma saker. Ifrån att vara en förnekare så händer någonting annat med Petrus. Nu handlar det om att Petrus, han säger: i Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Tänk att Petrus säger inför människor: i Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och en tid innan han har sagt, både förbannat och svurit, sagt: jag känner inte den mannen. Och nu ska vi se vad som händer när Petrus, kom ihåg att han var en förnekare på gården, nu ska vi se vad som händer i apostlärningen med honom. Apostlärningarna 4. Man kan undra om det verkligen är samma Petrus. Det är Petrus och Johannes. Och nu börjar de få problem. Så här står det om Petrus och Johannes inför stora rådet. Ifrån den 12:e versen. Så här säger Petrus och Johannes när de nu står inför stora rådet. Det vill säga äldste och skriftlärda, vidare överste prästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De stod nu inför de största motståndarna som fanns till kristendomen. De stod inför de människorna som hade dragit bort Jesus till korsfästelse, som var grunden till det. De stod inför människor som skulle med börja utrota dem. Och inför de här människorna så säger nu förnekaren Petrus och Johannes: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilka vi blir frälsta. Ifrån har sagt: jag känner inte den mannen, inne på gården där, så står han nu inför de mäktigaste människorna som finns inom judendomen och säger: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilka vi blir frälsta. Tänk vilka mäktiga ord förnekaren nu tar i sin mun. Något hade hänt med Petrus. Och så står det någonting i vers 13. Där står det: när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket, blev de förvånade. De hade inte väntat sig att någon skulle stå så frimodigt och berätta om Jesus. Och jag kan inte låta bli att tänka på det här mötet som Petrus och Johannes hade inför stora rådet. Jag tror att det här var så mäktigt att ett väckelsemöte med Billy Graham, det blev tråkigt. Jag tror inte att det finns något väckelsemöte i denna värld som kan leva upp till det mötet som Petrus hade med stora rådet. Därför att de här mäktiga männen som hatade Jesus så mycket, de blev förvånade över deras frimodighet. Så mäktigt var det. För att så frimodiga var de. Då ska vi se vad som händer längre ner. Det är för att det inte är slut här. Det som händer, det står i vers 18 om stora rådet. Att stora rådet, att de kallade in dem, alltså Petrus och Johannes, och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Det här var man tvungen att ta stopp för. Det kunde inte fortsätta att Petrus och Johannes gick ut och undervisade om vem Jesus var. Eller att göra någonting. De fick inte ens tala eller undervisa i Jesu namn. Ska vi någonstans flytta över stora rådets makt och auktoritet idag, så vore det som att tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen skulle fatta ett beslut och säga till oss här att ni får inte tala eller undervisa i namnet Jesus. Det var den auktoriteten som judarna hade på den tiden. Det är för att man kunde få mycket spöstraff, man kunde få mycket stryk, och det kunde gå väldigt illa om man stred emot det här, om man var jude. Vad svarar då förnekaren Petrus och Johannes? I vers 19 står det: men Petrus och Johannes svarade dem, stora rådet: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Men jag tänker vad kaxigt. Tänk att gå till högsta domstolen och säga: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er i högsta domstolen och inte Gud. Och så fortsätter Petrus och Johannes: vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vad kaxiga de var, de här. Att stå inför de här människorna som kunde göra i princip vad som helst med dem. Petrus och Johannes hade sett hur man hade fått Jesus utlämnad, uppspikad på ett kors. Och de visste att de kunde göra precis samma saker med dem nu. Och vi ser längre fram hur Saul blir en av de mest som förföljer kristna och släpar dem till fängelsehålorna och ger dem spöstraff och låser in dem. Så de visste mycket väl vad de utsatte sig för. Ändå så säger de: vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det här kunde de inte göra av tvång, Petrus och Johannes. Det här kunde de bara ställa sig upp och säga på grund av den kärlek som fanns i deras hjärta till Jesus. Och för den kärlek som Jesus hade gett dem. De hade tagit emot den och sagt ja till Jesus. Därför kunde de inte. De kunde inte göra annat. De visste att vi kanske skriver på vår dödsdom i det här. Vi kan inte låta bli. Det finns ju till och med en sång om det här: vi för vår del kan inte låta bli. När jag bekänner att Jesus är min Herre och min frälsare, då blir alla mina synder förlåtna. Dörren till himlen står öppen. Min själ är mättad. Jag har frid, jag har ro och glädje tar plats i mitt liv. Men bara när jag bekänner honom som min Herre. Att det är något speciellt med Jesus, det är helt klart. För det verkar inte finnas någonting på den här jorden som är så svårt och så jobbigt som att till en annan människa säga: jag tror på Jesus. Det här verkar vara någonting som är väldigt svårt för många människor. Men så möter man ibland människor som med en glöd och en längtan kan berätta för andra människor: jag tror på Jesus. Jag vet inte om ni har hört berättelsen om Yn när de var i Australien. Vi träffade, när de var här hos oss, så vi träffade dem lite senare sen på nyhetsveckan i somras var det. Och det var Peter med, den här svensken. Och han berättade, de var i Australien. De hade haft väckelsemöte där, nätet. Och som vanligt så blev det ju ganska sent. Och som vanligt så gick de ut för att äta pizza. De åt väldigt mycket pizza. När de var hos oss så gick de ner på Torino. Så åt de pizza och kebab där. När de går in på pizzan, det är en pizzahatt som de går in på, så sitter de där och väntar på att få sin pizza. Då ser Peter att det är en man på väg in genom entrédörren. Och samtidigt ser han att Yn har sett den här mannen också. Och han reflekterar över att det är en kines som är på väg in genom dörren. Och så Peter, han tittar på Yn så här lite och funderar på: vad ska han göra nu? Mannen går och sätter sig vid ett bord. När han har satt sig ner så reser sig Yn upp. Så går han fram till bordet. Och då är Peter och Thais kvar. Och Peter är säker på att innan den mannen går ut ifrån Pizza Hut så är han frälst. Och så säger Peter: det tog 4,5 minuter. Sen var han frälst. Hur kan det här gå till? Jo, ni som har mött Yn, ni vet, det finns en sån glöd, det finns en sån kraft i hans liv. Och det är Jesus som är hela hans liv. Och det här är en nyckel, det finns flera, det här är en nyckel till en växande kristendom, till en växande församling. Det är bekännelsen på att Jesus är det bästa som har hänt mig i mitt liv. När människor kan se i dina ögon hur du strålar när du talar om Jesus, då kommer människor säga: den här glädjen vill jag också ha. Det här vill jag också möta. Hur får jag det här? Att gå ut till en människa och säga, om inte du tror på Jesus så kommer du till helvetet. Det är ju en rent teologisk sanning. Men det blir ju så väldigt fel. Därför att människor vill ju se att tro ger någonting. När mannen på pizzerian mötte Yn, så märkte han att det fanns någonting där. Och det ville han också ha. Så därför tog det 4,5 minuter, så var han frälst. Ja, så lång tid kan det ta. Eller kort tid. Alla gånger går det inte riktigt så fort, det gör det inte. I det här fallet så gjorde det den. Bara på grund av att det fanns en utstrålning. Ni som är lite äldre än mig, och mycket äldre, ni kommer kanske ihåg lite av väckelsetiden när den fanns. Då talade man om vad som hade hänt i ens liv. Man talade om att man hade blivit frälst. Man hade sagt ja till Jesus. Det här var jätteviktigt förr, har jag fått lära mig. Det är bara historiskt, för jag är lite för ung för att vara med på den tiden. Men då fick jag lära mig att när jag hade sagt ja till Jesus, så det första man skulle göra dagen därpå, det var att berätta för sina skolkamrater, för sina arbetskamrater och var man än fanns, att man hade blivit frälst. Därför att det här var väldigt viktigt. Och det är väldigt viktigt. Därför att ju längre jag väntar, ju svårare det kommer att bli. Men har jag bara tagit det här första steget över, så är det mycket enklare. Nu ska jag sluta i Apostlagärningarna 4. Bland de första kristna. Det står så här som rubrik på ett ställe. Bön i förföljelsetid. Kanske har vi lite av förföljelsetid i vårt land på något sätt, jag vet inte. Inte på det sättet som de första kristna hade. De hade en förföljelsetid när det blev fängelse, när de blev bokstavligen utrotade. Det har vi inte i vårt land idag. Men visst finns det makter som påverkar och inte vill att kristendomen ska blomma ut. Och det finns faktiskt, nu går jag kanske lite långt men jag utmanar lite, det finns faktiskt förföljelsetider även inom svensk kristenhet idag. Därför att människor som brinner av evangeliet och som vill nå ut med evangeliet får faktiskt väldigt mycket mothugg idag i församlingar i vårt land. Det finns många män och kvinnor som brinner i sina hjärtan för Jesus, men som ganska fort plockas ner på jorden igen genom ganska hårda tilltag faktiskt i våra församlingar. Så att jag skulle nog vilja påstå att det finns i våra församlingar idag. Det här märks på många sätt. När pastorer, predikanter, evangelister, män och kvinnor börjar brinna. En kvinna som jag mötte för länge sedan, inte för länge sedan, för en tid sedan, hade hittat det här materialet som fisken i vattnet. Det är Willow Creek som är ute här. Det handlar om de andliga nådegåvorna. Och det här, kände hon, vilket underbart material. Att kunna se hur gåvorna kan börja växa. Hon gick med till ledarskapet. Men det blev ett rungande tvärnej i det hela. Det tog lite tid, jag tror det tog ett och ett halvt år, och sen började det hända lite grann. Men det finns väldigt många som blir tillbakatryckna därför att de brinner av evangeliet. Så ser det ut faktiskt i många församlingar idag. Men så här säger de första kristna, eller i bönen i Apostlagärningarna 29, eller Apostlagärningarna 4 och vers 29. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota, låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Idag predikar faktiskt inte kristendomen så mycket frimodigt, evangeliets grundbudskap, som det var förr. Som jag sa, jag led ju inte då, så jag får nöja mig med att läsa böckerna. När jag läser böckerna om hur väckelsen gick fram i Sverige, så det enda jag kan se där och läsa där är ju hur lärda och olärda män och kvinnor berättar om Jesus. Jag har läst om hur den Philadelphia-församlingen i Stockholm, hur den växte, när män och kvinnor bjöd in grannar till möten. Hur man tog sin granne under armen och sa, kom och följ med på det här. Det är det bästa som har hänt i mitt liv. Den här församlingen i USA, Bill och Krieg, som ibland återkommer till, som har växt så mycket, de grundar sig bara på det här. Genom att Jesus Kristus är det bästa som har hänt i vårt liv, och genom det personliga vittnesbördet till andra människor, så berättar man om att det finns inget annat i mitt liv som är så här bra. Det finns inget annat. Det här är det bästa i mitt liv. Alla köper det naturligtvis inte på en gång. För några tar det flera år innan de upptäcker det. För några går det lite fortare. Processen är lite olika. Det är så. Men det är dags för svensk kristendom, oavsett om det är en frikyrka eller svensk kyrka, att stå upp för evangeliet och säga att Jesus är det bästa som har hänt oss. För att om inte Jesus är det bästa som har hänt oss, ja, vad ska vi med församlingen till då? Ja, då är det definitivt bara att packa ihop och gå hem. Vet ni varför? Det är för att Jesus är ju grunden för församlingen. Det är så Bibeln säger. Kristus är huvudet för församlingen. Han har skapat församlingen av människor som har bekänt sig tro på Jesus Kristus. Utan tro på Jesus, ingen kristendom och ingen församling. I en församling kan man visst ha syförening, man kan ha mycket annat. Men grunden, fokuset är Kristus. Vi är ju så. Vi är ju mästare, vänner, på att bjuda in människor till en kyrka utan att prata om Jesus. Har ni tänkt på det ibland? Jag tänker på det här ibland. När Carter predikade i onsdags kväll, så tänker jag på att det är få gånger som jag har hört ett sånt radikalt och ett sånt enkelt och ett sånt glödande budskap om Jesus. Och det är synd att man måste importera män och kvinnor från USA för att berätta om Jesus, när det finns hos oss. Men det är inte så ofta vi hör det. Vi gör ganska långa utläggningar teologiskt, som jag vet inte var vi hamnar ibland. Vi måste ha mera Jesus. Det är för att människor behöver få höra om Jesus. Det är det vi tror på. Jag tror att det är därför vi sitter här. Det är därför vi har grundat den här församlingen. Vi vill nå ut med budskapet om att det finns inget bättre i livet. Det finns inget bättre för mig. Jag har tjänat bra med pengar som IT-chef, men Jesus är ännu bättre. Jag tjänar mindre som pastor, men det spelar ingen roll. Jesus är det bästa ändå. Jag vet inte, ni såg i tidningarna nu i veckan vad jag tjänade. Och det är ju inte så mycket som pastor längre. Så att, men det spelar roll då. Min glädje är att jag tillhör Jesus. Och det här vill jag berätta för andra människor. Så vi börjar gå in i den bönen varje morgon, varje kväll. Att säga, helige ande, led mig till en människa som jag får berätta om. Det är för att det gäller att visa. Det går inte att ta det här och så gå ut på stan och sen så smackar vi till någon och så säger de, nu ska du tro på det här. Ja, det finns de som har gjort det. Det vet vi att det funkar inte. Det enda som händer är att människan ramlar i gatan. Och sen så ser vi aldrig den människan mer. Och så får vi jättelång period att bygga upp en ny relation. Men att be den helige ande om vishet. Att helige ande, led mig till någon människa som jag får berätta vem Jesus är. Det är för att då kommer vi att hamna i situationer där människor ställer frågor, där det finns tillfällen att berätta. Därför att den helige ande har ju nyckeln in till hjärtat. Så öppnas det. Och så kommer ordet in på det här. På något sätt. Därför att det är lite olika vägar in till olika människor. Vissa människor kan man vara väldigt rakt på. Och vissa får man vara lite mer pedagogiska. Det är lite olika. Men ska vi ta det här som församling, har ett litet löfte, att, eller har ett stort löfte, att vi tar det här att varje morgon så tar vi den här bönen att Helige Ande, hjälp mig, led mig till någon människa, eller led en människa till mig som jag får berätta vem Jesus är. Fast då måste vi också ha klart i vår relation till Jesus att det är honom vi älskar så mycket att vi känner att det här vill vara ut. Annars blir det väldigt jobbigt. Då står vi där inför den här människan och så blir det ju tunghäfta. Ni vet, det är som kontaktlim. Det blir kontaktlim direkt. Då får vi be den här bönen först kanske. Som de första kristna bad, att ge mig frimodighet att berätta vem Jesus är. Och sen fortsätter vi med att led mig till någon idag. Jesus, jag bara tackar dig, jag bara prisar dig för att du är det bästa som kan hända en människa. Jesus, jag tackar dig för att du är det bästa som har hänt mig i livet. Och jag ber att du hjälper mig att berätta för andra människor vem du är. Och jag ber att du ger mig frimodighet. Och Helige Ande, led mig till människor så att jag får berätta för dem vem Jesus är. Led mig, tala till mig. Ge mig orden så att jag kan få sprida ut det här glädjebudskapet om att du är det bästa, Jesus. Så att andra människor får se det här och känna, ja, men det här vill jag också ha. Och hjälp mig. Och Jesus, det här är din församling. Jag ber för den här församlingen att bekännelsen på dig får vara grunden överallt där vi går fram. Och jag ber att du ger oss vishet där vi går fram som församling, så att vi inte går fram ovist. Men ge oss vishet att gå fram med evangeliet om dig, Jesus. Låt det komma ur brinnande hjärtan som glöder för dig, som brinner för dig, Jesus, med kärlek. Och hjälp oss som församling att nå ut med budskapet i hela Smedjebacken. Att människor får uppleva att det finns inget bättre än att få ta emot dig. Amen.